Lars Kepler har kommit ut med den 8:e delen i serien om Joona Linna. Den nya boken heter Spegelmannen och är olidligt spännande och som vanligt väldigt brutal. Lars Kepler är en pseudonym för författarna Alexandra Coelho Andoril och Alexandra Andoril. Jag, Kia Svetihin, fick ett samtal med pare och började med att fråga varför de valde att huvudpersonen skulle gestaltas av en hård, envis och ibland övernaturligt stark Sverige-finländare.
Varifrån kommer karaktärerna till en författare? Plötsligt var han där.
Han kom gående med sin accent och sina grå ögon. Och, ja. Men det var också ett sätt att vi ville hylla den finska minoriteten i Sverige. Som är en stor grupp människor och väldigt sällan några hjältar i svenska böcker i alla fall. Så vi tänkte, nu ska vi göra den coolaste hjälten någonsin finsk.
Precis, det var liksom en hommage faktiskt till det finska folket. Och jag tror att Joona har lite drag av Rocka i Okänd soldat av Väinö Linna.
Ja, det är jag också tänkte, därför det heter Linna.
Jag tänkte det, och att det där efternamnet måste ju ha med Väinö Linna.
Ja, Väinö Linna är en författare som vi beundrar oerhört.
Vad är det finska påbrå som gör att det lämpar sig för er huvudperson?
Jag tror att för svenskar, nu kanske det här låter lite, det är inte meningen att vara stereotypiserande alls, men jag tror att finnar har någon form av mystisk aura. Kanske har det med språket att göra, att det, vi inte förstår, att vi inte kan tala finska, vilket vi beklagar.
Och sen så själva accenten, den låter så sorgsen och
vacker.
Och vacker för oss. Mm.
Den här brytningen, ja, det är så, det liksom ger oss en känsla av djup och poesi och vemod. Ja. Så det är liksom så svårt att säga vad det är som gör att en karaktär plötsligt står där framför en och vill bli skriven. Men det är intressant med Joona Linna, för att vi har ju nu skrivit 8 böcker om honom och vi känner honom fortfarande inte till fullo. Vi är fortfarande väldigt nyfikna på vem han är.
Ja, han överraskar oss väldigt mycket i Spegelmannen.
Ja.
Mm. Och jag menar, jag tänker också på det där att i alla 8 böcker om, eller där han är huvudperson då, Joona Linna, så går det ju ofta tillbaka till att han är nästan övermänsklig. I liksom styrka och i precision och i allt. I att liksom ta fast de värsta mördarna. Men han har ju också en sån här kyla. En sån här liksom, ni känner säkert till Kimi Räikkönen.
Nej, känner vi inte till.
Han är kör han formula. Formula.
Ja, men absolut. Nu vet jag vad det
menar. Ni vet, då ser man så här, han kallas för The Iceman.
Just det.
Har det med det där att göra liksom att finnarna, eller finländarna är liksom, De lämpar sig bra för sån här, den karaktär ni just behöver ha där.
Alltså, vi vill ju att Joona skulle vara både kyligt, iakttagande, tänkande. Men han är också en väldigt empatisk person. Det vill säga, han kan ju sätta sig in i andra människors smärta. Även den värsta seriemördaren förstår han. Och det är väl egentligen den blandningen av att vara en Sherlock Holmes med den absoluta skärpan och en väldigt känslig person som vi var ute efter. Och det,
ja, ja, vi vill ju på något vis när vi började skriva i den här genren överhuvudtaget dels omfamna kriminallitteraturens, vad ska man säga, extremaste sidor, som du säger, seriemördare, starka karaktärer, stora, det ska vara en stor resa att läsa våra böcker. Men samtidigt ville vi också ha en riktig hjälte, en väldigt duktig polis.
Men han är ju samtidigt ingen machoman alls, utan han gör det han måste göra, men det kostar honom någonting hela tiden. Han bär med sig smärtan och våldet genom alla böcker. Och det tär på honom mer och mer, kan man säga.
Mm.
Jag tycker, inte minst märks i Spegelmannen att det har tagit på honom det han har gjort.
Precis, jag tycker ju speciellt i den här 8:e delen, alltså Spegelmannen, så det där, han är liksom, det kommer mera och mera fram hur besatt han är av de här morderna.
Mm.
Kommer flera böcker att handla om Joona Linna eller kommer ni att byta karaktär?
Nej, vi är inte klara med Joona Linna alls. Det är precis som vi har börjat skriva. Mm. Det är så fantastiskt att få vara i hans närhet faktiskt.
Ja, vi behöver honom för att kunna våga ge oss in i de här hemska historierna. Vi håller faktiskt redan på och skriver nästa bok.
Så. I serien, ja. Men vi skrämmer ju oss själva så mycket. Och då är det väldigt skönt att ha en sån här huvudperson som inte är så rädd.
Så man kan påminna sig om att det är faktiskt inte jag och Alexandra som ska ta hand om mördaren, utan det får Joona göra.
Exakt.
Den här Spegelmannen hade jag, det är första gången jag inte har kunnat läsa på kvällen, liksom före jag ska somna. Eller jag kan läsa ibland, men på vad det är som händer. Och det där, nu hade jag nog så att jag måste läsa den nästan när det var ljust ute, att den var så obehaglig. Hur, ja. Ni säger själva att ni behöver Joona för att kunna skriva, för det är så obehagligt. Nu handlar ju den här Spegelmannen, jag ska inte berätta, jag vill verkligen inte förstöra en läsupplevelse nu för någon där ute, men den handlar om kidnappningar eller kidnappande av, och mördande av unga flickor. Varför blev det just det ämnet och just nu?
Vi skriver alltid om det som skrämmer oss väldigt mycket, och jag tror att vi har ju själva tre unga kvinnor som våra döttrar. Så på något vis så, jag vet inte. Det är lite som karaktärer, vilket ämne en bok kommer att handla om. Plötsligt får vi en idé och så undersöker vi den. Och så känner vi, det här får våra hjärtan att slå hårt. Det här gör oss på något vis upprörda och rädda. Och vi måste liksom, ja, göra den här resan tillsammans genom hela boken.
Och det måste ju kännas, det måste kosta oss någonting också. Precis som det kostar Joona att stoppa mördaren, så kostar det oss någonting att skriva. Och därför ger vi oss in i det vi är räddast för. Ja. Just i den här situationen, i den här stunden. Och våra döttrar är då mellan 15 och 20 år. Så det var skrämmande det här för oss.
Ja, det var skrämmande.
Ja, ibland avbröt vi skrivandet bara och bara lämnade datorerna och gick ut och ställde oss på balkongen i solskenet. Bara för att lugna ner oss lite. För det finns omskakande scener.
Ja.
Det är ju nästan självplågeri ni sysslar med.
Ja, men samtidigt så våra böcker är, vi vet att de är väldigt, väldigt mörka på ett sätt. Men samtidigt är de ändå optimistiska, tycker vi. För att man får, till skillnad från i verkligheten, så får man ju ändå tag i förövaren. Mm. Och man gör den här resan från en djup orättvisa till en rättvisa. Från en gåta till ett svar. Mm. Så på det sättet så, visst, det är hemskt där i början och lite längre fram och så här. Men i slutet så är vi ändå, har vi kommit ut ur den här mörka labyrinten tillsammans med Joona.
För det här undrar jag. Jag förstår inte hur ni gör när ni skriver. Hur kan man liksom få varje mening att vara en cliffhanger?
Vi blir jätteglada över att du säger så. Det är ju vad vi strävar efter. Vi vill ju liksom att det ska vara spännande. Vi är själva lockade av sån litteratur.
Och enda är att vi försöker skriva en bok som vi själva skulle vilja läsa. För vi gillar att läsa spännande böcker också. Så inte bara skriva dem. Och jag tror att det är det. Att faktiskt omfamna den här genren. Att verkligen, verkligen tycka om den.
Mm. Just de här möjligheterna att skapa cliffhangers. Att knuffa en karaktär närmare och närmare stupet. Eller in i en fruktansvärd situation. Vem är du nu? Vad gör du nu? Hur kommer du att reagera? Det är väldigt spännande som författare. För trots att vi, som vi sa, blir rädda för vad vi skriver, så har vi ändå otroligt roligt ihop, jag och Alexander.
Mm. För, jag tänker ändå, ni är båda liksom skrivit på varsitt håll. Du har, Alexander, skrivit historiska och skönlitterära romaner. Och du, Alexander, skrivit skönlitteratur främst.
Ja.
Då är det ju liksom, eller ni kan ju verkligen liksom arbeta med ord och text. Att jag menar, det är ju också en risk att skriva för spännande, tänker jag. Är ni rädda någon gång att ni tappar läsarna, för att det liksom blir ju en väldigt hård takt?
Det har vi inte tänkt på. Det vore fruktansvärt.
Alltså, vi använder väl allt vi kan. Som du säger, vi kommer från det skönlitterära och vi använder allt vi kan alla verktyg vi har för att skapa närvaro. Jag tror egentligen att det är det läsarna vill ha, att bli engagerade. Det är inte bara att det är en spännande och smart handling med massa vändpunkter, utan man måste bli engagerad i karaktärerna. Så fort man blir det som en läsare så kommer allting som de drabbas av kännas så mycket mer. Och jag tror att det är det, alltså den delade empatin för karaktärerna som man har som författare och läsare. Det tror jag är huvudresan faktiskt. Mm.
Jag har läst att ni gör extremt mycket research, alltså, vilket ju också märks. Varifrån kommer de här alltså så fruktansvärda historierna? Jag menar, ni har ändå skrivit 8 böcker, så ni har gjort det. Alltså, varifrån hittar ni de här?
Ja, men det är väl något som händer när jag, Alexander, börjar diskutera någonting tillsammans och får en idé tillsammans. Det lämpar sig väldigt väl för våra hjärnor. Vi kanske har en väldigt livlig fantasi eller är väldigt rädda människor eller upptagna kring den här frågan om våld.
Försöka förstå människan.
Ja.
Som människor kan göra något fruktansvärda saker mot varandra, men vi kan också vara fantastiska och kärleksfulla mot varandra. Och den komplexiteten som varje människa bär inom sig kan vi inte sluta diskutera. Och då hittar vi olika former, olika kan vara problem i samhället eller någonting som vi isolerar i en bok och gör till ett fall som är möjligt att lösa.
Och det är på något vis tillfredsställande. Det är viktigt för oss att våra böcker är alltid genom påhittade. Det är en sorts, vad ska man säga, lojalitet mot de verkliga offer som finns. Att vi inte ska exploatera en människa som på riktigt har råkat illa ut. Däremot så när vi forskar inför en bok så måste vi ju läsa. Då kontaktar vi ju experter och människor som har varit med om saker och så vidare. Just för att, ja.
Precis, och vi har ju studerat, om man pratar om seriemördare, vi har ju studerat hur många seriemördare som helst. Men vi har aldrig använt oss av en specifik seriemördare som har existerat, utan det är mer att skapa en kunskap i tillvägagångssätt, tänkande, bakgrund och så vidare.
Jag läste en intervju där du, Alexander, har sagt att man kan läsa om pistolen, men det går inte att jämföra med att verkligen skjuta med en pistol och känna stöten av rekylen i axeln. Så är det liksom sådär att man måste pröva mörda någon eller pröva kidnappa någon för att då liksom, alltså jag förstår att det är kanske karikerat, men liksom hur jobbar ni där?
Ja, det är en jättebra fråga. Men
nej, men det är absolut, för så är det. Alltså, det är nog så, när vi gör research så är det viktigt att vi på något vis är fysiska, att vi inte bara läser oss till saker och ting, för man kan aldrig föreställa sig, eller det kan man kanske, men om man går in i till exempel en isoleringscell på ett fängelse, så finns det en lukt där. Det finns en speciell atmosfär som man inte hade vetat om man inte var där fysiskt. Och det är ju samma sak med att provskjuta. Det är viktigt för oss att boken på något vis har med sig den här fysiska känslan, att man som läsare känner att man faktiskt är där.
Och vad gäller mördare så försöker vi ju bara, så att säga, föreställa oss mördaren. Vi avfärdar inte mördaren som ett monster, utan vi säger vi måste förstå, vi måste gå in med all vår empati vi har och förstå varför han eller hon gör så här.
Varför valde ni då alltså 2009 när ni kom med Hypnotisören, varför valde ni att skriva under pseudonymen Lars Kepler?
Ja, vi tyckte det lät som en bra idé. Nej, men det var ju så här att vi var ju redan etablerade författare i våra egna namn. Och vi hade aldrig, jag vet inte, dels var det ett sätt för oss att kunna skriva ihop. Vi hade gjort försök att skriva ihop. Vi försökte skriva en barnbok tillsammans och då bara började vi gräla. Och sen började vi skriva en pjäs ihop och det blev ännu värre. Så det var en sorts kreativ nyckel för oss att hitta på en tredje författare där vi kunde på något vis släppa våra egon och vår egen litterära stil. För vi skriver väldigt olika när vi är Alexandra och Alexandra.
Och det var det som inte gick att få ihop. Men när vi, så att säga, föreställde oss Lars Keplers stil så var det lättare. Då plötsligt öppnades slussarna och kreativiteten kom igång. Det bara flödade. Så egentligen är det en väldigt enkel liten kullerbytta vi behövde göra. Alexander och Alexandra kan inte skriva ihop som Alexander och Alexandra, men som Lars Kepler. Då är det ju Lars Kepler som skriver. Och då behöver inte vi så att säga, skydda våra egna stilar, utan då jobbar vi bara på att få bästa möjliga Lars Kepler-text ihop.
Så det var egentligen liksom, det var, för oss var det nyckeln till vårt samarbete. Och sen så kände vi att, ja men då skickar vi in manuset anonymt under Lars Kepler. Och, ja,
det är ändå han som har skrivit.
Ja. Men sen så, det var ju, sen var det ju, sen blev vi ju avslöjade ganska fort där.
Direkt va? Eller?
Ja.
Alltså spekulationerna började efter Londons bokmässa.
Och då hade inte boken kommit ut ännu.
Så att, ungefär ett halvår senare, när efter boken hade kommit ut i Sverige, så blev vi avslöjade av Aftonbladet.
Yes.
Okej. No, det är väl okej ändå kanske?
Ja, det är okej. Det är absolut okej. Det var jättekrånglig idé från vårt håll. Ja, men när vi bestämde oss för att vara hemliga, vi visste ju inte om någon skulle publicera boken överhuvudtaget. Vi hade ju aldrig kunnat förutse att någon skulle, ja, att den skulle bli antagen och utgiven i en massa länder och så här. Så att, ja. Men vi är glada. Tack Aftonbladet, vi är glada att vi blev avslöjade.
Det är intressant alltså när ni, nu intervjuar jag ju er båda och det där, tyvärr får jag inte se er men höra er, men ni har en, vad jag nu upplever, alltså en ganska stor respekt för varandra, att den ena pratar, eller ni fyller nästan i varandras, alltså ni är nästan som en, alltså jag undrar så här, ser jag er man nu som Lars Kepler eller Alexander. Att så jag menar, är det här någonting ni medvetet jobbar på, att ni liksom, i sådana här fall när ni blir intervjuade om er senaste bok som är skriven av Lars Kepler, att ni liksom faktiskt, alltså ni fungerar, hur ska jag säga, ni fungerar ganska bra.
Ja, men det gör vi. Vi tycker väldigt mycket om att göra saker tillsammans. Det här också, det är jätteroligt att sitta här med Alexander och prata med dig.
Men blir ni inte irriterade? Alltså jag menar, ni är ju ändå människor.
Ja, absolut. Det händer. Sen har vi väl lärt oss när det kommer till skrivandet att då är det någonting. Om vi plötsligt börjar dra åt olika håll, då måste vi repa upp väven, ja, så att
då
säga.
Då bromsar vi och så börjar vi tala. För egentligen bygger hela vårt skrivande på samtal. Att vi talar genom intrigen, karaktärerna, vad alla känner i varje situation. Och det samtalet som vi har under skrivandet, det tror jag också att vi tar med oss in i vårt privatliv så att säga. Att vi har ju förstås konflikter som alla har. Vi liksom har den här formen, samtalsformen, att lösa saker med samtal. Och det tror jag verkligen är en nyckel, att inte ge oss. Precis som i skrivandet, så är det något som skaver, som känns fel, då talar vi tills det känns rätt i skrivandet. Och vi gör samma sak i privatlivet.
Ja, så på det sättet tror jag att vårt skrivande har fördjupat vår relation.
Det tror jag också.
Det var jag, Kia Svetihin, som hade intervjuat Lars Kepler, alltså författarna Alexandra Coelho Andoril och Alexander Andoril.